Okej, då kör vi igång. Nu är det avsnitt 6 som vi ska diskutera här. Och nu är det en liten specialare eftersom ja, jag kunde inte närvara vid visningen. Men nu är vi här. Och vem är det som är här då? Jo, det är...
Marcus. Robert
Boss heter jag. Robert Boss. Och Marcus. Yes, och ni är...
Robert Koss är kyrkoherre i Bureå församling.
Och Marcus Ahlstrand är kyrkoherre i Sankt Örjans församling.
Just det. Två herdar.
Mm.
Och jag, Niklas, som ska ställa frågor.
Vårt vilsna får, Niklas.
Ja, exakt. Det är bra. Det är ett riktigt jobbigt får när man behöver två herdar för ett får.
Det anar inte.
Ja, exakt. Just det, och vi har ju snackat lite grann här innan att ni körde visningen utan min tekniska expertis och det gick ju bra som helst, så mycket bra. Det här avsnittet, alltså när jag sett här säsong 1 har jag ju känt att det var ju ett tag sedan jag såg den första gången, men det är ju en lång startsträcka, alltså. Det är det. Men nu, avsnitt 6, nu börjar det faktiskt hända saker. På riktigt. Och om inte jag är helt ute och cykla, så visst var det förra avsnittet som det var den här damen vid brunnen?
Nej.
Nej.
Förra avsnittet, då var det vinundret.
Just det, det var det.
Och när, du är helt rätt ute när du säger att det har som en lång startsträcka. Det är för att vinundret som är Johannes andra kapitel, det brukar räknas som startskottet på Jesu offentliga verksamhet.
Exakt, det var det jag tänkte komma till. För jag har hört att vissa säger att det är den här damen vid brunnen.
Mm.
Och vissa säger bröllopet då.
Ja. Och det beror på hur man ser på det. Liksom. Jag menar, teologer har väl trätt om det mesta i årtusenden. Men så som jag då fick lära mig som teologistudent så räknar de flesta Johan, alltså när Jesus säger min tid är ännu inte kommen till sin mor och hon ber honom göra vatten till vin och göra ett under, så på ett sätt så bryter Jesus med, liksom, han träder fram, han bryter anonymiteten på ett sätt. Han avslöjar sina krafter, eller den han är, åtminstone delar av det han besitter. Och det hade han inte gjort innan på samma sätt.
Ja, men just det. Men i det här avsnittet så är det ju en tillväxel som läggs in.
Mm.
Jag tänkte så här, även om det var en publik grej, bröllopet, men det var ju fortfarande bara vissa inbjudna till ett bröllop naturligtvis. Men här så har vi den klassiska ta din säng och gå mirakeldelen. Mm. Är det så den berättelsen, är den lika ser den ungefär likadan ut i alla berättelser, är det med i alla berättelser och den här, alltså vad heter jag lyssnar på mycket på engelska gospels. Ja, är den med alla och åker personen, för i serien nu så kastar de ner eller häller ner gubben genom taket.
Ja, häller de ner honom eller sänker?
Nej, inte heller,
honom.
De sänker ner. Han är ingen filbunke.
Nej, jag tänkte säga det.
Ja. Är det så?
Det är frågan, Niklas. Ta frågan inte.
Den här herren som tar sin säng och går.
Ja.
Är det så att han åker igenom taket i alla berättelser eller i alla vad heter?
Nej, i alla evangelier.
Evangelier. Ja.
Jag är inte säker på att han finns med i alla. Han finns inte med i alla evangelier. Nej. Men att han åker genom taket, det tror jag är, där han finns med så är det som händer. Mm.
Och finns, för det är ju lite konstigt, ja, det är jättemycket folk så då tar vi han genom taket. Men det känns som att det är någon sorts symbolik där, eller? Mm. Varför tar man personen genom taket?
Ja, nu ställde du en intressant fråga som jag kanske inte har reflekterat över. Förstår jag inte vad du är ute och far efter. Men utveckla
jag bara tycker att det är konstigt att hur ofta hör du historier att du tar folk genom ett tak? Det är tomten typ.
Ja, om man tänker sig, om du utgår kontexten som man kan återge i berättelsen för de som inte har läst, så är det ju en kontexten att Jesus står och berättar och förkunnar och predikar och folk strömmar till och lyssnar. Och han är ju i närheten av ett hus på något sätt, vilket gör att för att komma åt honom med all folkträngsel så var man tvungen att ta sig upp på taket och bryta upp taket för att i sin tur sänka ner den här mannen för att komma i närheten av Jesus. Om det är det som är kontexten du vill att vi ska måla upp, så varsågod.
Ja, yes.
Där har du den.
Exakt. Den och mycket folk runt omkring. För det, jag tror i serien så var det väl, det är så mycket folk, vi får oss inte förbi alla människor. För de bär en kille på en bår, så då går de upp på taket. Men jag tänkte, så ni, nu satt jag er kanske på, vad heter, pottkanten med den frågan. Om det finns någon sorts mening med att han kommer genom taket.
Det gör det säkert. Kanske inte vad jag har snappat upp så här som jag kan åter... Jag läser lite på engelska som du gör, recollect, som jag kan erinra mig om. Men
kan det vara så att vi pratar om två olika tillfällen? Jag vet, är det så att i Johannes evangeliet är det som han kommer genom taket. Men det finns också en där han möter en man på en bår som är lam. Och till honom säger han, ta din säng och gå.
Det är Matteus.
Det är Matteus, precis. Men i Johannes handlar det om personer som kommer genom taket.
Just det. Så i serien har de egentligen byggt ihop de två.
Det kan vara så.
Mycket troligt.
Det är en hybridberättelse.
Ja. Jo, exakt. Och det är ju, alltså om du tittar på Sagan om ringen till exempel, en klassiker, där har de ju, den är så stor, den är lång, det är tre böcker som är extremt långa, och där har de gjort liknande, att vi har inte tid, vi kan inte berätta alla historier, så vi sätter ihop det den här personen säger, sätter vi ihop med den här, alltså får de säga, får en person säga för båda då.
Ja, precis. Jag kommer inte heller på om det fanns, alltså att det finns någon djupare symbolik genom taket.
Men i alla fall så är det i serien här, så känns det som att det här är, som sagt, det här är andra växeln på det, att publikt visa upp sig.
Alltså det är ju då i Markus evangelium, och jag tänker det som avslöjas här, det som sägs i Markus, nu var jag faktiskt tvungen att slå upp så ordagrant, se vad det står bara. Men det är ju en formulering som återkommer. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och återkommande så säger Jesus på flera tillfällen i evangelierna när han möter människor att han jag ska inte säga beundrar, men han bekräftar deras tro.
Det gjorde han ju faktiskt här också. Han tittar upp på taket på den här kvinnan som hjälpte att få ner honom. Och sa exakt det. Så det är ju det som är i, som jag sa med Sagan om ringen. Alltså här har de gjort liknande. Han säger saker, men han kanske säger det till olika personer. Men man får själva kärnan av det.
Man får ett koncentrat.
Verkligen.
Det Markus skriver om i början, så står det ju med anknytning till din första frågan. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln, så bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen.
Yes.
Så att, ja.
Så alltså i mitt huvud så är det är lager ett. På den berättelsen. Men i alla berättelser så har du fler i Bibeln så har du flera lager. Du har ju kanske på vissa ställen alltså teologlager 57 alltså korsfästelsen. Hur många lager har du där av vad det egentligen betyder? Ja, det är typ du kan ju, ja, människor sitter ju hela sitt liv och kommer ändå inte fram till allting.
Nej, men alltså vissa berättelser har ju mer så att säga, om man ska använda någon metafor, har ju djupare brunnar att fira ner än andra.
Yes.
Vissa är ganska grunda och de tar stopp efter ett tag därför att man kommer liksom inte längre. Men vissa av dem är ju absolut, där finns det fler djupdimensioner i både i symboliken men också i praktiken det som utförs.
Mm. Och det är väl det också som är med en berättelse, att du kan berätta någon, en enkel berättelse kan vara mycket djupare än när du har en berättelse som går in i varje detalj, för då har du, om du ska berätta det, då, du får inget djup då, för du har redan berättat allting och allting blir, det blir mer materialistiskt då.
Absolut.
Och sen så har vi också i den här scenen med den lame mannen, så är det en farisé där. Och Jesus när den här lame mannen, han säger att jag förlåter dina synder och ja, ta din säng och gå typ. Och då är det en farisé där och pratar om vad har du för auktoritet på SV. Och kan vi prata lite grann om det här med auktoritet här? Vad är det han, vad är det han strävar efter, den här farisén, med det?
Ja, det korta svaret är att uppfattningen var att ingen kan förlåta synder utom Gud. Och det skedde ju genom den årliga försoningen, alltså Jom Kippur, försoningsdagen, när prästen gick in i det allra heligaste och förrättade offret och så vidare. Och förlåtelse kulten om man säger så var väldigt
knuten. Ursäkta. Menar du att prästen gick in i det heligaste heligaste
och
en gång per år i templet och offrade någonting där inne eller?
Ja.
Och blev då alla förlåtna?
Det var ju själva förlåtelse-reningsriten som man tillämpade. Alltså, man ska säga, vi kan backa tillbaks. Vi behöver inte gå in på alla de detaljerna. Vi backar tillbaks. Förlåtelsen var väldigt starkt knuten till, vad ska man säga, den, och nu använder jag ordet på ett felaktigt sätt, men den religiösa auktoriteten. Eller auktoriteterna, det fanns ju saddukeer, fariseer, skriftlärare och så vidare. Det fanns massa falanger. Men poängen var ju att den var knuten till en viss typ av ordning och en viss typ av, vad ska man säga, auktoritet. Och då kommer här en man i deras ögon som gör det som enligt dem själva då, bara de har mandat och auktoritet att utföra i Guds namn. Och därför blir det ju en slags provokation och därför ställer man frågan, vem är du som kommer att göra vårt jobb ungefär? Alltså vem har gett dig rätt? Vem har stoppat en krona i dig, om man ska säga idag?
Ja, jag vet inte om de säger det i TikTok-generationen, men...
Nej.
Ja, just det. Så det här är ett litet uppror.
Ja, men det är ju för att på något sätt... Alltså, ja, jag tänker manifestera sin kallelse, alltså... Redan då så räckte det inte med undret utan tvivlen fanns. Och han försöker ju förtydliga att det är i Guds namn.
Just det.
Och att han
men
jag tänker också att det är så där valet man, alltså. Även redan då så måste man välja någonstans. Är det här Guds son eller är det inte Guds son? Vem är Jesus Kristus? Vad är det han gör? Är det av Gud eller är det av Satan? Den frågan kommer tillbaka.
Just det.
Mm. Och sen kan man säga också att i det här hybriden, om jag får flika in det här hybridmötet som sker nu mellan olika berättelser, om det nu var en och samma berättelse eller två olika, det kan, som vi pratade om i början, det kan man låta vara osagt. Men,
ja, jag tror att det är samma.
Ja, jag tror att det är samma berättelse. Men jag skulle säga om det är att det här är ju innan egentligen Jesus har gått ut och manifesterat tydligt på något sätt vem han är.
Mm.
Alltså det som händer i Chosen, som man ska komma ihåg, så att det hoppas ju lite i kronologin. Alltså evangelisterna har ju inte samma, i mångt och mycket håller kronologin ihop, men de har också en tendens att placera vissa berättelser i olika kronologi, och det gör ju att det är inte helt alltid såklart enkelt när hände vad. Vi har till exempel berättelsen som inte har varit med än så länge om att Jesus har döpts och drivits ut i öknen till exempel. Vilket då egentligen föregår de här berättelserna i evangelierna. Så att det, kronologiskt sett är det inte helt okomplicerat heller när man så att säga närmar sig det här. För om man tar Markus nu som vi följer i Markus 1, Markus är ganska liksom pang rakt på. Mm. Och det börjar med Johannes döparen som banar väg, och sen så kommer han och säger Jesus, och så Jesus döps, Jesus frestas, drivs ut i öknen, han motstår frestelsen. Sen kommer han till Kafarnaums synagogan och till Simon Petrus svärmor och botar henne och så till. Och sen så kommer vi in i kapitel 2 där vi nu pratar om det här då, och då sker det här med en lam man som botas i Kafarnaum. Så att kronologiskt sett ska man också komma ihåg att det finns saker som vi inte har fått se än som också avslöjar mer om vem Jesus är. Och när dopet är ju en sån där sak som verkligen ställer till det, för det är ju någonting helt annat än vad de tänkte sig kring den kommande Messias.
Ja.
Men Niklas, nu blir jag så här. För bara ta en snabb jämförelse, kanske ut och cykla, men jag blev kallad till ett möte i stan. De hade en seans där, de försatte människor i trans och de kunde tala med andemakter och så vidare. Och så för mig så blev det så, ja, alltså vad får vi ut, är det gott att veta om min framtid, vad som ska hända med mig, vad får det för konsekvenser om det finns en ond och en god makt. Jag tänker, den goda makten vill mig väl och vill mig gott. Alltså vad blir utkomsten av det jag gör? Jag tänker också på fariseerna i sig. Alltså, jag tänker, egentligen så var de ju, de stod ju för någonting gott och så vidare, men det hände de människovärdet försämrades, förminskades i deras händer på något sätt. Och konsekvensen av deras handlingar blev någonting annat än det var tänkt att vara.
Exakt.
Så är det också i mycket av det. Jag tänker på den här, var och en blir salig på sin tro. Nej, men jag tror inte på det. Om jag sätter min tro till den här mjukgörande med som jag har fått av Markus. Så jag tror inte det håller. Jag skulle inte gå in i döden för den här.
Nej.
Det var jag besviken, Robert.
Ja, förlåt. Men det måste vara någonting mera som ger mig som ger mig mening och innehåll och så vidare. Och då tänker jag, ja, det är det som är.
Mm.
Där måste vi välja någonstans kopplingen till då.
Exakt, och när du säger det där, då kan man ju också koppla det till farisén där som står i fönstret och börjar tjafsa med Jesus.
Ja.
Och just innan det så har Jesus sett på kvinnan och sa att jag gillar din tro.
Ja.
Ja. Samma sak där, att hon har egentligen hierarkiskt högre, egentligen hierarkiskt högre än den farisén, men farisén ska vara helig.
Mm.
Lite så.
Ja, du gör en topografisk poäng av att hon står över honom så att säga.
Ja, alltså det, jag bara tänkte att det kan vara något sånt som de vill spela på där.
det är absolut en dimension man kan föra in återigen. Sen får man ju vara försiktig med att vi vet ju inte vad jag säger, att kvinnan var med, om man tänker på synen på kvinnor i den tiden och så vidare. Men oavsett vad, så du har helt rätt i att om de stod där uppe, så är det inte otänkbart att Jesus växlade några ord med dem där uppe. Mm.
Men det viktigaste är att hon kunde ha stått bredvid den här farisén. Ja. Men Jesus pekar ut henne. Han pekar inte på farisén och sa, jag gillar hur du tror på saker. Utan han pekar ju faktiskt på henne och visar på ungefär som det du säger, Robert, där. Att korruptionen inom fariserna där, det är ju det Jesus håller på i hela Bibeln och bråkar med dem.
Man kan säga att alltså, det som är också att Jesus kommer till en tradition av profeter. Alltså han, bland de amerikanerna så är han också en profet. Och jag menar, Jesus erkänns som profet, det säger vi i islam. Det finns liksom i vissas anseende, alltså Jesus har visst anseende i vissa kretsar fortfarande utanför, även om många inte ser någon som Guds son. Men poängen är ju att han sällar sig till en tradition av profeter i Gamla testamentet som gång på gång har också riktat kritik både mot folket och mot ledarna, eller den som har lett. Det kan ha varit kungar, det kan ha varit andra ledare, det kan ha varit tongivande profiler och så vidare, eller det judiska folket. Poängen är att det har alltid funnits en slags självkritik när man har gått vilse eller valt en fel väg, gått bort från Gud eller valt bort den rätta vägen, så att säga. Så att Jesus kom ju också in i en tradition av, vad ska man säga, sund självkritik. Och fortsätter i den, men nu blir det mer explicit mot de som är eliten.
Just det.
När han gör det.
Och om man, nu vet inte om det kommer från det här, men troligtvis, men om man läser europeisk historia, så om du jämför Europa med andra kulturer, så europeer har alltid varit väldigt kritisk mot sin egen kultur, ungefär som det du pratar om. Jag kommer att tänka på det, för att det är många historiker som brukar prata om det, att Europa har en sund, har i alla fall haft, nu har det gått, nu är det nu osund, men tidigare så har det haft en sund kritik mot sig själv.
Så det finns, man kan ju säga att fröet till någon typ av, jag ska inte säga modernitet, men alltså fröet, en slags självkritisk granskande finns ju här, som är på ett generellt plan. Men sen är det också så att det är svårt att man hamnar i skottelden som Jesus gör här. Han har ju någon slags tidsplan också. Alltså, vi läser ju evangelierna bakåt. Men om man läser dem framåt, om man tänker så att han har en aning, eller hur mycket vet han om vad hans uppdrag och mål är egentligen som människa. Han har ju åtminstone en aning om att min tid är ännu inte nu. Vad hade hänt om han hade gått in och sagt det? Att, nej, men jag är Guds son, jag är den och den. Jag kommer för att göra det här. Det kommer ju långt senare i evangelierna. Och framförallt i Johannes, som är skriven långt, eller som tros vara skrivet senare än de andra, så blir den bilden den blir mer framträdande teologiskt. Men det kommer ju senare också, när vi har förståelsen om vem Jesus faktiskt var och vad han gjorde.
Jag kommer att tänka på det. Eftersom vi är som indoktrinerade. Vi kan ju historien ut och in. Även om man inte är superkristen, så kan du den här historien. Men alltså, om du skulle komma från en helt annan kultur och läsa då evangelierna, nu så är det rätt. Alltså, då vet du inte vad som ska hända. Jag vet inte, har ni varit med om någonting sånt, eller har
du historier? Jag tänker, Niklas, att det vi håller på att bevittna nu i västlandet, jag skulle säga i den senaste ungdomsbarometern som kom i slutet på förra året, så var det just ett släpp som var ganska förvånande för många. För att dels har vi börjat se i kyrkan, och det kan ju Robert också, tror jag, bekräfta sen, vi har börjat se ett återupptäckt intresse för kristen tro, framförallt bland yngre. Man kommer till en kristen tradition ganska nollställd, på gott och på ont, även kunskapsmässigt. Det vill säga, man har ju inte, när man inte har fördomarna har man ju inte heller förkunskaperna, va? Så att man kommer ju liksom till det på det sättet. Och sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Men det gör ju någonstans att det som du säger nu, att man inte vet vad som ska hända. Det stämmer i mångt och mycket redan bland yngre generationer som inte har koll på evangelierna. Alltså, vare sig enskilda berättelser eller helheten.
Mm.
Och då behöver man liksom återerövra det här. I varje generation behöver liksom återerövra den här berättelsen som helhet.
Mm.
Och det som vi har sett nu i takt med sekularisering och annat. Och kanske lite grann likgiltighet i västvärlden inför sitt andliga arv, om man får säga så, sina traditioner. Det är ju att det har skapats ett vakuum. Nu säger jag vad jag tror. Att det har skapats ett vakuum här som behöver fyllas med någonting. Och den unga generationen känner att det som vi fyller med, det räcker inte. Alltså materiellt välstånd och annat, liksom, det fyller inte det existentiella själsliga behovet. Det måste finnas något mer. Och då har ju ungdomsbarometern tagit span på den här trenden, och därför så spådde man ju att Jesus skulle kunna bli årets influencer i år 2025. För man ser en tydlig uppgång och intresse bland unga. Och vi kan ju skratta åt det, men det är åtminstone det som ungdomstrendspanarna ser. Och det har skrivits ganska mycket om det. Vill du tillägga någonting där, Robert?
Nej, men jag tänker så, varför är det lättare att följa? Alltså, jag skulle önska att individen börjar reflektera. Vad är det som gör att det är lättare att följa Bianca, eller vad hon heter, Parnevik, än att följa Jesus? Han har ju hållit på i 2000 år. Han är ju lika stor. Men jag tänker på, var det någon som såg Super Bowls-finalen? Jag gjorde inte det, men i måndags natt. Såg du den, Niklas?
Nej.
Men då intervjuade de, jag tror att Philadelphia som vann över det andra laget. Vilket, ja, det är inte, jag följer inte amerikansk fotboll. Men det intressanta är att fråga dem, vad är det som gör att ni vann? Det är andra gången ni vinner Super Bowl. Och de andra är, tror jag, alltså, tippade favoriter. Då säger de, det är för att vi älskade varandra. Vi älskar varandra i laget. Vi finns där. Jag vet precis vad Nisse, nu heter han inte Nisse, men var Nisse finns. Om jag kan bara passa till höger, då kommer en Nisse där. Vi gör allt för att vi ska växa som individ. Alltså, vi gör oss, laget gör oss själva. Laget gör jaget bättre. Och det tänker jag, ja, men det är ju det handlar om. Alltså. När Kristus alltså, går emot fariseerna, det är för att fariseerna, där har ju jaget, de har gått upp i sig själva. Vi är högst, vi är närmast Gud och så vidare. Och då har de missförstått sin roll.
Mm.
Det handlar om att hjälpa varandra att växa som människor. Det handlar om att ge och skapa kärlek, för att det där, det är den rätta växtmånen för en människa. Mm. Jag vet inte, nu gick jag igång.
Jo, nej, men det var bra. Nej, men alltså, sämre eller bättre influenser går ju inte få.
Nej.
Vad heter den här boken?
Bibeln.
Nej.
Jag
har ju köpt den, men jag har inte hunnit börja läsa den. Men det är ju en jättekänd bok från medeltiden. Hur man ska göra för att följa Jesus.
Ja, jaha, du tänker på om Kristi efterföljelse.
Nej, men visst är det en svensk författare.
Nej, det är ju medeltid, det är någon munk.
Inte Thomas och Kempis.
Ja, exakt han. Vad heter den boken, säger du?
Ja, nu ska jag blanda upp dem, men är inte det om Kristi efterföljelse? De ges efter, vad heter den?
Kempis.
Ja, det finns en annan munk. Ja, det är från men det är...
The Imitation of Christ.
Ja.
På
Kristi efterföljelse är väl... Om Kristi.
Jajamän, exakt.
Ja.
Jajamän. Jag håller på att läsa en bok om jesuiter nu. Och han körde ju stenhårt på den här boken. Det var en av verktygen.
Men det man kan säga, Niklas, jag tänker så här, för just utifrån det här avsnittet och berättelsen om helandet och så, och det som vi har pratat in, det som Robert har varit inne på också någonstans, att det är ju det som händer i det här avsnittet kanske en som börjar bli tydligt, för du sa att det var en lång startsträcka, och det kan man ju tycka. Men någonstans i takt med att Jesus träder fram, för det här är också intressant, i takt med att en makt träder fram eller någon som gör anspråk, vad den handlar om i våra liv, då är ju frågan, hur reagerar vi i relation till den makt eller det anspråk som görs? Vill vi trycka ner den? Vill vi underbygga den? Vill vi konfrontera den? etc, etc. Det säger ganska mycket om vårt förhållningssätt. Och jag menar, jag skulle säga att det är få personer som är så radikalt utmanande och samtidigt så klarsynt. Jag skulle säga att ingen matchar honom i världshistorien som Jesus Kristus. Alltså han ser rakt igenom varje situation, varje människa. Och säger som det är på ibland ganska brutalt ärligt sätt, men alltid med kärlek och sanning. Mm. Och det gör ju på något sätt också att utmaningen här, det är ju lika mycket till oss själva som till fariserna. Alltså vi läser ju det här historiskt, men det är ju en självrannsakande fråga. Han ställer ju oftast retoriska frågor när han går i gemäle med folk. Liksom. När folk kommer till honom och vill sätta honom på prov eller kommer med knepiga frågor, då går han ju som inte säger du är dum i huvudet, du har fel, utan han säger ja, men vad säger lagen eller hur tänker du kring det här eller,
ja, det är ju alltid frågor nästan. Ja. Det är lite Sokrates.
Men han är ju i den sokratiska traditionen på det sättet.
Mm. Jag ska gå nu till, jag ska ta hand om Marcus dotter här nu på ungdomsgruppen, men jag ska bara säga i den här relationen, för det handlar. Det är relationen som jag kan växa som människa. I goda relationer. När jag och det är beroendet som jag också växer. Jag har precis blivit, eller precis, men för två och en halv månad sedan så blev jag morfar för andra gången. Och att se den här lilla varelsen då. I relation till sin mamma, där blir hon till. I relation till sin pappa. Mm. Och ytterst sett, i relation till Gud så blir vi till som människor. Vi kan växa. Och det är det handlar om. Att han vill bygga. Jag tänker också... Det är det som är, vad är konsekvenserna av det budskap man kommer med? Jo, Niklas, du är älskad för den du är. Mm. Och då tackar jag för mig ikväll. Och så önskar jag lycka till.
Väldigt bra avslut.
Ja, bra, hej.
Hej.
Vi tackar Robert.
Ja, och då ska vi avsluta med lite teologi här. Vi har varit inne på det lite grann, men det är ju en scen här i det här avsnittet där det är den här farisén som står i fönstret och bråkar med Jesus som är inne i något så här. De hade ju något sorts rum där det var Toran, alltså Gamla testamentet låg, och man läser rum typ. Och då står han ju där med Nikodemus.
Mm.
Och Nikodemus är ju av äldre sorten och den här farisén är ung. Och det som är intressant är att det är att den yngre farisén är väldigt så här, jag vet sanningen, jag kan det här, jag har läst Bibeln, jag vet hur det är. Medan Nikodemus som är äldre säger att ja, men jag är lite mer öppen mot att Gud kanske inte har sagt sista ordet än, utan det kanske kommer lite mer. Och ska vi låsa in oss i den här traditionen utan att titta på nya grejer OSV? Och jag kan ju, det jag tänker där, det är ju också att det här är ju väldigt vanligt. Alltså när du är 20 år, då kan du. Jag vet hur världen funkar. Det är inga problem. Jag kommer att rösta på det här för det är det rätta. Och jag kommer att, ja. Men sen ju äldre man blir, desto mer ödmjuk kanske man blir. Eller vissa blir ju aldrig det, men en vis man blir mer ödmjuk, eller?
Mm. Ja, men det är bra, alltså det första man kan säga är att det här ordutbytet mellan Shmuel, tror han heter, och Nikodemus, alltså det finns ju inte dokumenterat i evangelierna på något sätt, utan det här är ju en karaktär som är skapad för att gestalta, vad ska man säga, vad vi tror då, yngre ifrågasättande farisismen som kom till uttryck då. Nikodemus får stå för någon slags den äldre, mer reflekterade, kloka, samtidigt som att vi har ju egentligen inte någon garanti för att den bilden av Nikodemus stämmer. Vi vet att Nikodemus sökte upp Jesus till exempel i skydd av mörkret och så vidare. Men oavsett det tänker jag att återigen, det som är spännande är att författaren väver in flera aspekter av vishet och erfarenhet. Och det som du just sa, det är ju ganska välbelagt att ju äldre blir, desto mer nyanserade blir vi, mer kanske förstående. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att vi överger vissa grundbultar i övertygelse, men vi kanske får en större förståelse för komplexitet i saker och så. Och mer förlåtande, mer förstående och så vidare. Och det gör ju att det finns en intressant spänning här. Och vi kan ju bara titta på Vi kan ju bara titta på Paulus. Nu hoppar jag väldigt långt fram här, men aposteln Paulus, som också var en skriftlärd som verkligen kunde lagen utan och innan, ganska nitisk för att uttrycka sig milt, som förförde de kristna tidigt. Liksom. Ja, Paulus var inte lastgammal heller, men han var oerhört spränglärd med kunskap. Liksom. Och det här var verkligen på liv och död för dem, alltså sanningen var så viktig. Och det vi kanske har tappat ibland idag, det är någon slags likgiltighet för att väga orden och att liksom hittas, komma så nära sanningen som möjligt i vår liksom postmoderna relativistiska tid, att liksom ge upp sanningsanspråken. Men samtidigt finns det ju andra diket också, när liksom det blir sån konfrontation att det blir på liv och död, vilket Evangelina tyvärr verkar ge uttryck för. För Jesus kom ju sen att stämplas och dödas som terrorist mer eller mindre, liksom upprorsvigare. Så att det finns ju liksom en spänning här i att så fort det kommer, och det som jag sa igen tillbaka till det jag sa tidigare, när makten kommer och utmanar, den som gör ett anspråk, hur reagerar vi på den och hur upplever och uppfattar vi den? Är det ett hot? Är det en möjlighet? Är det en inbjudan? Och jag tänker att det var väl kanske mer det som Robert betonade här, att det är en inbjudan, någon som säger kom som du är, men låt mig få vägleda dig och visa dig till den jag vill att du ska bli. Det är liksom, ska jag säga, kärnan i det kristna budskapet. Det handlar inte om att kom som en perfekt, fullkomlig människa. Och du sa ju det själv nu, när Jesus tittar upp mot den här kvinnan och säger jag gillar din tro. För det första var hon ju kvinna i den här serien, vilket gjorde att hon hade knappast fått så mycket tillträde till ja, det insikt att hon hade fått komma så nära helt enkelt. Men sen också att liksom, en vanlig människa, det har varit ingen skillnad på dem, utan alla hade tillträde till honom. Så det finns ju en radikalitet i Jesu undervisning som man kan förstå kan provocera om man har en sån rigid uppfattning som den här Shmuel har i serien.
Ja, men exakt. Det var ju också där i, som du säger, med att låsa in sig i en liten box som den här Shmuel gjorde. Det var ju det klassiska. De var ju som tvungna att ta med det i här serien. Alltså det finns ju de som är bokstavstroende. Att det som står i texten, det är punkt slut. Adam och Eva, det var två personer i ett paradis. Inte att det är en symbolik för hela mänskligheten. Mm. Alltså det finns ju olika sätt att tyda en text på. Och här la du mig in att hans mål var mer texttroende än då Nicodemus som var lite mer öppen och symbolik. För han pratar ju om, de bråkar lite grann om att Shmuel sa ju att man kan inte se Gud kan inte ta mänsklig form. Man ska inte kunna se Gud. Och så slängde han fram lite argument här. Ja, men i den här boken i Moses så säger att man inte kan se Guds ansikte, och så slänger Nicodemus fram lite olika. Så det var som en teologfight där.
Mm. Och det är just det här liksom med tolkningar och med liksom tolkningar som också ges, vad ska man säga, som måste sättas i perspektiv till andra tolkningar och andra erfarenheter och andra texter. Det finns ju något skämt om att det finns tre rabbiner, finns det fyra åsikter. Alltså, och det finns ju även liksom inom kristen, alltså det här med att alla liksom gör sin variant på något sätt av det hela. Mm. Men poängen är väl liksom återigen, om man söker sanningen eller söker det som man tror är sant och rätt och riktigt i livet och kärleksfullt, är man beredd att liksom så här, låta det konfrontera sitt eget liv även om det utmanar en som människa. Alltså jag skulle ju inte kunna sitta och säga att jag inte har blivit utmanad av att försöka ska jag säga, följa en korsfäst Gud. Mm. Det är oerhört utmanande och svårt, och jag misslyckas gång på gång i det. Liksom. Och jag förhåller mig mer och mer ödmjuk till det ju äldre jag blir. Men jag vill fortfarande försöka. Mm. Och det är väl det som är grejen på något sätt. Att var, i vilken riktning vill jag gå? Jag tänker, det är ingen slump att Jesus säger till sina där ungar till följ mig. Följ med och se. Mm. Han säger liksom inte om ni gör det här och liksom, om det här är klart så då kommer det här att lösa sig. Det här är reglerna, utan han säger bara följ mig. Det är en process.
Mm. Ja, exakt. Vad är det? Resan är målet.
Ja, i en mening kan man säga så. Här är resan både målet och resan.
Ja, exakt. Yes. Jo, det blir alltid alltså när man läser, alltså när man nördar ner sig i teologi och kyrkofäder och alla sånt där, då blir det exakt som du säger. Det blir paradoxer, men paradoxen, när man börjar tänka på den så bara, ja men fast det stämmer ju. Även fast en paradox är den ju sann.
Ja, men och det är det som är grejen. Alltså, det finns en fara. Alltså, för mig som är med i systematisk teologi så finns det alltid en fara att man kan pressa liksom, systematik och logik till en viss gräns.
Mm.
Absolut. Men till slut kommer man till vissa yttre områden där man måste liksom kapitulera i en slags rationell mening. Därför att allting i livet är inte rationellt på det sättet. Och kan man acceptera den biten och liksom, att det finns utrymme för paradoxer och saker som man inte alltid förstår, då kommer alltid tro och tillit i någon form till en högre makt att te sig närmast omöjlig.
Mm.
Det handlar inte om att man måste liksom korsfästa förnuftet och bli liksom anti-intellektuell.
Mm.
Men man ska inte heller ha en tro som så här intellektualiserad. Eller så, jag är ju för en intellektuell tro, men jag är inte för en sån här intellektualistisk i den meningen.
Nej, jag förstår. Exakt, jag har läst lite Luther på senare tid. Eller lyssnat på något samtal och sådär. Och då är han, för han pratar ju om en rationell tro, men inte det på det sättet som, exakt som det du sa nu. Alltså att du har tro och rationalitet, men... Och de går ihop, men ingen tar ut varandra, utan båda bygger upp varandra på något sätt.
Nej, och det brukar jag alltid återkomma till. Alltså, vi har ju fått ett förstånd av Gud. Vi är ju människor, vi är komplexa varelser. Jag tror inte att det är någon slump när Jesus får frågan om kärleken. Och så säger han att du ska älska Herren din Gud över ditt hjärta, själ, kraft och förstånd.
Mm.
Och de inbegriper ju liksom, alltså förståndet är inte någon motsättning i relation till Gud när det handlar om kärleken. Att man älskar, alltså förståndet är en fantastisk gåva. Med förståndets hjälp har vi forskat fram oerhört mycket kunskap, evidens, liksom, erfarenheter och så vidare som har hjälpt oss vidare som mänsklighet. Både individuellt och kollektivt. Men om vi börjar dyrka förnuftet, vilket har varit vår tids liksom, stora gift, då glömmer vi bort att det finns andra aspekter av att vara människa som är minst lika viktiga. Och där finns till exempel tillit, ödmjukhet, överlåtelse.
Mm. Kan man säga lite grann att, för att om man tittar på upplysningen, där var det ju att vi ska bygga allting rationellt. Ett rationellt bygge, världsbygge.
Mm.
Och ingen i början så var det ändå, Descartes var ju ändå så här, jag ska rationellt bevisa att Gud finns. Medans i 200 år senare med Kant så var det så här, jag ska bygga ett världsbygge som bara baserat på rationalitet, ingen Gud. Mm. Alltså 200 år senare så har det ju rationaliteten bara fös bort tron helt.
Mm. Mm.
Kan det då vara så att med att vi på något sätt... Eller att det var, om vi säger så här, för mycket tro, så därför så blev det, den rationella delen blev borttryckt och då ville den ha, alltså nu blir det lite konstigt där, men då vill rationaliteten ha revansch, men då blev den tryckt åt så långt åt ena hållet så att tron blev för liten. Och nu kanske den, som vi pratade om tidigare, att nu kanske rationaliteten håller på att gå tillbaka och tron är på väg tillbaka kanske, och den här gången kanske vi ska få en balans förhoppningsvis mellan de här två.
Alltså i någon slags hegeliansk dialektik så kan man ju tänka så.
Ja, nu vart det lite sånt.
Ja, nej, men alltså, då kan man tänka så historiemässigt att pendeln svingar fram och tillbaka, men å andra sidan tittar man i historien så absolut, så har det väl alltid sett ut i mänsklighetens historia. När man tittar bakåt så kan man se liksom mellan tillit och avgudadyrkan. Ta Israels folk liksom.
Mm.
Från uttåget ur Egypten till... Vi vill tillbaka till köttgrytorna och liksom... vi gjuter egna gudar. Och så får vi där en lärpeng. Och så får vi nya saker. Alltså, pendeln har ju svängt i ett mikroperspektiv för Israels folk genom Bibelns pärmar och sen. Och tittar man historien så pendeln har svängt fram och tillbaka mellan olika saker hela tiden. Så det ligger absolut någonting i det du säger. Men poängen är ju, tycker jag, så fint i det här, tillbaka till det här avsnittet. Jag gillar din tro. Mm. Alltså det var en tro som så här, en tro som jag vill hoppas. Jag vill tro att det här är någonting mer än vad jag kan liksom förstå. Jag vill sätta min tillit till dig. Och det är ju alltid en fara liksom att tänka att vi lever inte i Jesu tid på det sättet, eftersom han inte är här bland oss fysiskt på det sättet här och nu. Men liksom att ändå att kunna uppleva att jag vill sätta mitt hopp och min tillit till den här människan. Det är ju väldigt starkt idag när vi är så otroligt delade, att jag, mig, mitt. Och det är där utmaningen finns, tänker jag, för oss att våga släppa in, eftersom vi tror att, som kristna tror att Gud är en personlig Gud, vågar jag tro att jag kan släppa in en personlig kraft i mitt personliga liv som jag kan interagera och relatera till. Eller vill jag hålla kontrollen helt för mig själv? Ja, men då blir jag ju min egen Gud på ett sätt. Men då står jag och faller också med det. Och jag kan vara jätterationell i mitt sätt att angreppa, tackla livet och så. Men förr eller senare så kommer jag ställas inför utmaningar och paradoxer där inte ens jag som människa har rationella svar på det. Och då kan du fråga vilken luttrad ateist högt upp i åldern som helst. Mm. Som, om man nu blir mer redmjuk, att ändå att ja, och det finns saker som jag inte kan svara på. Sen vägrar jag att sätta min tro till någon gud. Men om de är ärliga så är de åtminstone ödmjuka inför att det här vet vi inte.
Mm. Blir en sån akademisk i avsnittet.
Ja. Tack. Yes. Ja, det är ganska bra sätt att avrunda.
Ja, exakt. Bli som Nicodemus.
Bli som Nicodemus.
Exakt. Och sen Kempis, följ Jesus-boken.
Ja, exakt. Ja. Vi tackar så mycket för ikväll. Eller för det här avsnittet.
Ja. På återseende.
På återseende.